Sveriges Radio.
Bättre sent än aldrig, prinsessan Madeleine. Vad tror du, Sara, att hon fick för bemötande när hon då så att säga äntligen tog sig norrut här om veckan?
Ja, tidigare har det ju låtit mer som att prinsessans intresse varit helt obefintligt och att folk var, citat, ledsna och besvikna.
Prinsessa Madeleine har fått kritik för vad man har upplevt då som bristande intresse, och vad som är bekräftat är ju en total frånvaro. Men här kommer kanske vändningen. Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Kanske började den här övertalningskampanjen redan där på Kungliga slottet i januari. Vid lunchen i Stockholm med alla landshövdingar. Prinsessa Madeleine hamnade då bredvid sina hertigdömens landshövding Carina Ståhl Herrstedt. Och nu har det alltså blivit verklighet.
Prinsessa Madeleine besökte ju alltså sitt hertigdöme Gästrikland, och det blev en hel dag i Gävle. Ja. Titti, det är dina gamla hemtrakter.
Det är det definitivt, born and raised. Jag är ju ofta i Gävle, men för prinsessan har det ju alltså gått mer än 11 år sedan hon var där. Jag har ju krattat, kan man säga, för att det ska bli så smärtsfritt som möjligt för när hon väl dök upp. Hur som helst, hon verkar ju inte missnöjd med den här resan. För när Svensk Damtidning frågade henne hur det kändes att vara tillbaka, då lät det så här.
Ja, men jätteroligt. Det var några år sedan, så det är jättekul att få vara tillbaks i mitt vackra hertigdöme.
Och på dagen så fick prinsessan en rundvandring i Årsunda på en järnåldersgravplats som drabbades hårt under stormen Johannes.
Det är svårt att föreställa sig hur just stormen Johannes drog fram och vilka enorma krafter det var.
Påminner det här om något?
Du tänker lite grann som när en president besöker en delstat som har drabbats av en orkan.
Ja, men exakt.
Ja, okej. Okej, man anstränger sig lite så finns det väl någon liknelse där. Ja. Mm. Jag vill också bara säga att Årsunda är ju inte Gävle.
Okay.
Det här är ju noga, utan Årsunda ligger utanför Gävle en bit. Åt det hållet som jag pekar nu. Rätt ska vara rätt.
Det tror jag att vi har en expert i studion på Gävle.
Det bjöds på middag på slottet i Gävle, och prinsessa Madeleine fick umgås med idrottsstjärnor från länet, och de går inte av för hackor, och de såg ut att ha jättetrevligt tillsammans. Då var det ju ishockeyspelarna från Brynäs damlag som faktiskt tog SM-guld tidigare i år, och så skidstjärnan, verkligen superstjärnan Sara Hector, curlingstjärnan Sara McManus var där. Alltså vilket toppengäng.
Ja, verkligen. Jag besöker både på att träffa dem och åka till Gävle.
Ja, vad kul. Ja. Jag kan guida dig. Vi tar en tur. Min inbjudan dock till just den här middagen, den kom bort. Jag var aldrig påtänkt, men fasen vad kul det hade varit. Jag hittar menyn, vill du höra?
Gärna.
Mm. Till förrätt var det dillkokt havskräfta med kronärtskocka, mums. Varmrätten är en svensk kalvrygg med ramslök och salvia. Och sen var det också bräserad kalvterrin med toppmurklor. Bräserat och kalvterrin, det tycker jag låter svårt. Det enda man egentligen bryr sig om är ju desserten, den kommer här. Inkokt rabarber med citron och flädermos, rostad mandel och rabarbersorbet.
Låter väldigt gott, jag blir hungrig nu.
Exakt, och vi förstår också nu att prinsessa Madeleine är inte nötallergiker.
Just det.
Det är så här vi ringer in dem.
Precis. Men du, tyckte det här med att inte du var bjuden då på den här tillställningen. Konstigt tycker jag också, men det kanske inte då räckte med att vara från Gävle tyvärr.
Mm.
Du kanske skulle satsa på någon idrott i så fall. Vad skulle det ha blivit för sport?
Oj. Ja, det här ligger väldigt långt ifrån. Kanske minigolf då.
Mm.
Det hade jag kanske kunnat komma någon vart. Men du är ju sport. Du är ju monarkernas sporty spice, Sara.
Ja,
om du skulle elitsatsa, vad väljer du då?
Alltså, när jag var yngre hade det nog blivit ridsport. Idag kanske längdskidor då.
Ja, just det. Ett vasalopp innanför västen.
4 faktiskt.
Herregud, jag ber om ursäkt. Prinsessan Madeleine, hon har fått kritik för att hon inte besökt sina hertigdömen tidigare. Det kan ju faktiskt förklaras en del med att hon inte bott i Sverige på en väldigt massa år. Men hon har faktiskt hållit kontakten. När prinsessan Madeleine och familjen bodde i Florida, då fick vi faktiskt se när prinsessan Madeleine då hade ett videosamtal med landshövdingen för att hon ville ha en uppdatering om hur pandemin påverkat hennes län.
Ja, men så helt ointresserad har hon ju faktiskt inte varit, men man fattar ju att ett besök av en kunglighet, det slår ju såklart högre än ett videosamtal.
Absolut.
Men Titti, prinsessa Madeleine, hon är ju faktiskt hertiginna över 2 landskap.
Just det. Mm. Fint ska det vara.
Då har vi då Gästrikland som hon nu har bockat av med det här besöket, samt Hälsingland. För när hon föddes så gav kungen henne två landskap, och hon är ju faktiskt den enda av syskonen då som har fått två.
Undrar hur kungen tänkte. Om hon kommer att ha tid med två, kanske han tänkte. Eller så tänkte han, vi måste ju många nöjda. Ingen aning.
Han kanske inte hade räknat med att hon skulle bo i USA då, för det blir klurigt då med två.
Exakt. Ja. Hur som helst, i nutid så är det ovanligt att man får två landskap så att säga till sitt hertiginnskap, eller vad jag ska säga. Men historiskt så var det här betydligt vanligare. Så även om hon nu har besökt ett av sina hertigdömen, så går ju Hälsingland där och väntar på henne. Hon har inte varit där sedan 2009, så det börjar bli riktigt länge sedan. Men det var ett helt annat liv den gången när hon var där. Det var innan Chris och det var innan barnen.
Men de gränsar väl lite till varandra? Kan hon inte bara ha dammat av båda två när hon ändå var i Gävle så att säga?
Det kan man ju tycka. Men ett dygn har bara så många timmar. Både Gästrikland och Hälsingland ingår i Gävleborgs län, och det kan ju vara så kungen tänkte också när han gav henne två landskap. Hur som helst, den här gången så höll hon sig bara i Gästrikland och en pytteliten del av Gästrikland, men herregud, vi får vara tacksamma för det vi får. Nu får vi väl se då om hon planerar att dyka upp och beta av Hälsingland, för där har det också uttryckts missnöje om hennes frånvaro.
Och även om hon inte besökte Hälsingland under den här resan, så bar hon ju faktiskt en järvsödräkt under den här mottagningen på slottet. Och det måste ju ändå vara att betrakta som men en hyllning eller ett sätt att visa att hon har sitt andra hertigdöme i tankarna.
Jag tycker järvsödräkten är jättefin. Och särskilt pikt är det ju med de där röda strumporna.
Jättefint.
Jag hoppas att prinsessan kände samma.
Och en som är flitig besökare i sitt hertigdöme, det är ju kronprinsessan Victoria. För bara några veckor sedan så var hon i Västergötland, närmare bestämt Göteborg. Och där träffade hon då representanter från 33 kommuner från sitt hertigdöme på residenset.
Man får säga att de kom till henne. Hon liksom samlade dem på ett effektivt sätt.
Ja, men det var lite mer effektivt än vad prinsessan Madeleine gjorde, kan man tycka.
Hertigdömen delas ju alltså ut av kungen. Det är han som bestämmer vem som får vilket hertigdöme. När Estelle föddes, då fick hon Östergötland. Och dit kom hon allra första gången när hon var blott 2 år. De här bilderna tror jag att många som har följt kungafamiljen kan få upp i huvudet. Hon tultade runt där. Och våren 2022 så var hon tillbaka, och då besökte hon naturreservatet Tåkern tillsammans med mamma och pappa. Då gjorde faktiskt Estelle sin första tv-intervju någonsin.
Jag hittade några typ larver. De var lite läskiga, men de var gulliga.
Alltså det här är ju gulligt, och det ser ganska rofyllt ut där på åkern. Avsevärt mer dramatiskt, det blev det när prins Alexander, hertig av Södermanlands, hans gåva från länet, den brann upp.
Ja, just det. Han fick ju en utsiktsplats, och där fanns det då även en grillplats och ett vindskydd som fattade eld tidigare i år. Alexander som är scout måste ju ha känt att det var ju ett jäkla slarv med elden.
Ja, han har ju säkert eldmärket. Jag tror att de har ändrat något med märkena inom scouterna, men jag tror han har eldmärket. Så att förfasades förmodligen. Hur som helst, det finns ju ett landskap, Sara, som är lite extra speciellt för kungafamiljen. Du vet.
Öland.
Exakt. Därför känns det lite märkligt tycker jag att just Öland inte har någon kunglig hertig eller hertiginna. Vet vi varför det är så?
Nej, senast någon var hertig av Öland så var det Karl den 10 Gustav. Och titta, då är vi tillbaka på 1600-talet.
Oj.
Så det är ju ett bra tag
väldigt
sedan.
Väldigt luftigt i leden där.
Mm. Men det sägs ju att Öland då sparas till Estelles första barn.
Har man någon aning om varför man har bestämt sig för det? För det hade ju kunnat sparats till kronprinsessan Victorias första barn, och då hade ju Estelle haft Öland som en liten ask. Nu har hon inte det.
Ja, men när Estelle och även Oscar föddes så var det ju många som blev förvånade över att de inte tilldelades just Öland.
Men jag skulle så gärna vilja höra hur kungen resonerar. Det skulle vara jättespännande.
Jag undrar också om hur det går till om man sitter liksom med en så här Sverigekarta, du vet, när ett nytt barnbarn har fötts. Sen bara, åh hej, det blir det här.
Blundar och pekar.
Ja, precis.
Ja, jag tror att han tänker några varv. Ja. Men det här är ju också ett av de beslut som kungen faktiskt kan fatta helt själv. Mm. Så att det måste ju vara ganska genomtänkt. Han måste ju ha en plan av något slag.
Ja, men så måste det vara.
Mm. Så där jag är nyfiken på hur hans majestät konungen har resonerat.
Och apropå landskap som saknar en hertig eller en hertiginna. Jag är från Nora. Mm. Det ligger ju i Västmanland.
Ja.
Och senast vi hade en hertig, ja, då får vi backa bandet till 1889. Då Gustav den femte och drottning Victorias yngste son, prins Erik, tilldelades landskapet. Så där har jag också lite så här, kan jag tycka att det är dags.
Mm. Mm. Men alla som inte har en hertig eller hertiginna, de tycker nog att det är dags.
Ja. Hur mycket makt hade en hertig eller hertiginna förr i tiden över sitt hertigdöme?
Vilka privilegier hade en hertig eller hertiginna förut?
Och vad är poängen med ett hertigdöme?
Herman Lindqvist, historiker och författare, välkommen tillbaka till Monarkerna.
Tackar, tackar.
Varifrån kommer traditionen med hertigdömen?
Ja, det kommer från Europa egentligen på medeltiden. Och vi hade det i Sverige, det var på medeltiden. Men på den tiden var inte Sverige riktigt enat centralstyrt kungadöme. Så det fanns lite olika dragningar åt olika håll. Och då enligt tyst mönster så i Tyskland fanns det ju, det var ju myriader hertigdömen. Och de tyckte nog vi skulle ha så i Sverige också. Och då var det alltid någon änka eller någon bror eller något sånt som blev över som inte fick någon lämplig funktion eller titel, så fick han ett hertigdöme.
Det känns som en reservroll.
Ja, på den tiden var det det. På den tiden så hade de ju också betydelse. De fick ju, det var så små kungadöme. De kunde styra och ställa ganska fritt där och till och med prägla mynt och hade domstolar och så. Men det var hela tiden en balansgång så att de inte gick för långt eller så att kungen kände sig hotad.
Men vad är poängen med hertigdömen idag?
Ja, och det är ju därför att, och du tittar liksom hur det gick till med det här. Det var så att när Victoria föddes 79 så var hon inte kronprinsessa och hade inga, då gällde den gamla lagstiftningen. Så hon fick inget hertigdöme 79, hon var inte kronprinsessa. Sen när från 1 januari 1980 så gällde den nya lagen och då plötsligt var hon kronprinsessa och fick Västergötland. Och då hade Carl Philip, han fick Värmland redan när han föddes. Så att i 7 månader var han kronprins och hertig och hans äldre syster var ingenting, om man säger.
Mm. Ja,
men då brakade det loss och sen idag har vi ju 15 hertigdöme. Och det här är det sista riktigt roliga privilegiet kungen har kvar.
Ja, för det här bestämmer han helt,
ja, det är helt själv. Det är liksom det sista roliga han får göra utan att någon kan blanda sig i. Och ibland så kan någon liten prins ha fötts som undrar varför valde han det landskapet. Det är som att ha stått och kastat pil på Sveriges karta och se var det landar någonstans. För det verkar så slumpmässigt. Men det är nog inte, han har nog en egen plan, en egen preferens, någonting som han tycker för eller emot.
Mm.
Och han har aldrig berättat det för någon. Vissa av landskapet som Uppland och Uppland, som de som övergavs av prinsar som gifte ut sig ur kungahuset, de har blivit vakanta sedan dess. Så kungen kanske tycker de är lite kontroversiella, för att om man utnämner någon där så bör man prata om det där igen och då kommer man prata om prins Sigvard och alla plåster rivs av. Så att det finns ju gott om landskap kvar.
Mm.
Men i princip så är det nog så att han skulle nog föra att man har de här stora kända historiska landskapen närmast Stockholm, som Uppland och Sörmland och Västmanland, Skåne, de här liksom rika, fina landskap, de är nog, ligger nog överst.
Mm, okej, okay. Men det där med att han eventuellt har kastat pil, det var ju du också inne på, Sara.
Ja.
Det känns obegripligt hur resonemanget går, men man är nyfiken. Ja.
Han har aldrig förklarat för någon människa hur han tänker. Det att Öland står tomt sedan medeltiden, det kan ju också bero på att soliden ligger där. Så att de kan inte ha någon hertiginna som är, hon skulle bli väldigt finare än de andra efter som hon är på Öland. Liksom. Så att därför tror jag de har lämnat det öppet i det längsta. Men det finns gåtfullt landskap som Bohuslän. Bohuslän är ju ett fint gammalt, men det inte var så gammalt. Det kom ju på 1600-talet i Sverige från Norge. Men Halland kom då också. Halland har hela tiden delats ut. Så nu Julien har Halland och prins Bertil hade Halland. Men Bohuslän står där och gapar tomt med sina klippar. Det är som kungarna skulle ha någonting emot Bohuslän, vet du.
Ja, för vi tänkte ju fråga dig, just Bohuslän, Härjedalen och Norrbotten är ju exempel då. På, de har aldrig haft något hertigdöme. Och man vet inte vad det beror på alltså.
Nej, så Ines fick ju nu Västerbotten som kungens pappa hade haft. Så att det fanns ändå på listan så att säga. Men Lappland, Västerbotten, Medelpad har aldrig haft någon.
Du beskriver ju att förr på medeltiden, då hade hertigarna verkligen makt i sina hertigdömen. Men så är det väl inte alls idag?
Det var alltså, i synnerhet under Gustav Vasas tid på 1500-talet. Mm. Han gav ju till Erik, Johan och Magnus och Karl. De fick riktiga hertigdömen då de verkligen kunde styra och ställa. Och det blev lite för mycket. Johan i Finland, han började driva egen utrikespolitik och det var inte meningen. Men Karl drev väldigt energisk och framgångsrik ekonomisk politik med fabriker och, eller gruvor och anläggningar. Så att hans hertigdöme var välstående och hade mycket pengar. De andra var fattiga. Så att de fick de här för att öva sig att bli kungar, det slags pryoställen, och öva sig och regera. Men man slutade med det därför att de blev för starka, för självständiga. Det blev liksom det splittrade landet. Så att vart efter de dog eller så, så tog kronan tillbaks området. Tills Gustav den tredje kom.
Var det vid Gustav den tredje som man började dela ut här till dömen igen?
Och därför att han hade gjort sin statskupp och hans två bröder hade varit med, Karl och Fredrik Adolf. De hade stött honom i den här första statskuppen och då skulle de belönas. Och då fick de införas för första gången hertigdömen som hederstitel. Det står noga i lagen att det inte går inte i arv och det inte, kan inte säljas så kan inte så. Utan det var en hederstitel. Men det var ju fint för att vi har ju inga hertigar annars i Sverige. Det finaste man kan bli var ju greve. Om du inte är prins och föds som prins. Så det var ju en titel som kom där mellan kungen och grevarna. Så var det väldigt fint att vara hertig. Till titeln. Titeln är väldigt viktig.
Men är det då i samband med Gustav den tredje som makten försvann alltså och det blev mer en hederstitel?
Ja. Men det står redan i pantbrevet, men det står i lagen då när de fick de här titlarna. Och sen dess så har det funnits så här hederstitlar. Men det är inte helt tomt för att ändå in på 1800-talet, 1900-talets hälften sådär. Så när en man, det var alltså då prins, fick ett hertigdöme, så ofta blev han hedersöverste överste i regementet. Det fanns landskapsregementen då i alla landskap. Och det fanns nästan alltid ett slott också. Så att han fick det där slottet som residens och så var han hedersöverste. Så att det fanns en personlig anknytning till det här landskapet. Men det har blivit svagare och svagare med åren.
Det är alltid fokus på männen historiskt, men hertigdömen tilldelades också kvinnor långt tillbaka i historien.
Ja, det var på medeltiden. Därför de kvinnorna var väldigt starka i sig. De var liksom inte bara ingifta fruar från ingenstans, utan det var ju kungadöttrar och systrar till regenter och så. Och de skulle hållas på gott humör.
Både slott och pengar. Ja. Både flott.
Men det intressanta är att det är ju vår kung Carl Gustaf som från 1979-80 fick sprätt på det här. Ja. Så nu har vi ju 15 hertigar, det har vi aldrig haft förut.
Ja, det blir det ju med hans egna barn och barnbarn, så kommer vi upp i den siffran. Ja. Skulle någon annan människa kunna få en sån här titel?
Nej, inte numera. Det fanns på medeltiden, var det en adelsman som fick två titlar. Han fick Finland och Skåne och någonting.
Oj, fint!
Ja, men det ansågs, det var på Magnus Erikssons tid, det ansågs att han hade någon slemmig förbindelse med det här adelsmannen. Och då, Heliga Birgitta har skrivit mycket saftiga texter om det där.
En slemmig förbindelse?
Ja, det ansågs slemmigt. Men,
var de ett par eller?
Ja, det fanns någon relation tror man.
Ja, okej.
Men sen blev han mördad så då blev man med det.
Det var med det problemet.
Så krass.
Men varför bär inte regerande monark någon hertigtitel?
Därför att det är ju finare att vara kung. Hertig ligger ju under. I Sverige har vi den traditionen. När kungen är kung så är han kung. Och man nämner inte hertigtiteln längre.
Men du, vilka hertigdömen är de absolut bästa? Du har ju nämnt några. Skåne, starkt.
Uppland, Sörmland. Det är så här gamla området. Det var kungens farfar, Gustav VI Adolf, han var i Uppland också. Så att det gamla historiska landskap ansågs vara finare. Men så var det gammalt fint landskap som Närke har varit tomt sedan 50-talet när prins Eugen avled. Så ingen har fått det sedan dess.
Och Västmanland tycker jag bör få någon, eller hur?
Ja, visst.
Sara är från Nora.
Det är inte det sämsta.
Nej, verkligen inte.
Men vad har hertigdömen eller de här landskapen för glädje av att ha en kunglig hertig eller en hertiginna?
Jo, de kan få mer publicitet i det landskapet för sina olika jippon och event. Så att prins eller prinsessan, den kommer att vara där och då kommer pressen automatiskt dit som annars kanske skulle strunta i det där eventet. Så att det har en PR-mässig stark betydelse.
Men är det den enda poängen i modern tid?
Ja, det är det.
Och ändå är de inte ute och åker mer?
Nej, det är för att de inte har fattat det där riktigt. Som till exempel en viss prinsessa som inte var 10 år då på sitt ställe.
Kan hända så, att vi har nämnt henne här att hon faktiskt dök upp i Gävletrakten. Ja,
ja äntligen. Och då, om den prinsen och prinsessan som är hertiginna kommer någon gång varje år till exempel i det landskapets motsvarande till nationaldagen så skulle det bli mycket publicitet och han skulle framstå som en mycket socialt intresserad och engagerad och så. Det är positiv publicitet.
Så här finns det ett PR-värde som går åt båda hållen?
Ja.
Men samtidigt så haltar det ju lite, för det finns ju fler än 15 landskap. De andra blir ju helt... Om det här skulle fungera som du beskriver så skulle de andra verkligen bli satta på efterkälka.
Ja, de kände sig nog också så. Jag tror att som Bohuslän just går nog där och undrar vad det är för fel på dem.
Och det som är så fint, där skulle jag, om jag fick välja, då skulle jag nog vilja vara hertiginna där.
Då tar du Bohuslän.
Och kungen med sitt sjöintresse, han skulle, tycker man... Mm. Skulle trivas där, eller dela ut det.
Men jag tänker historiskt också rent liksom makt och för att skydda landet hade inte Bohuslän varit ganska strategisk då, liksom ut mot kusten.
Absolut, så att det är väldigt konstigt att det, eftersom Halland ändå som ligger bredvid fick och får hela tiden hövdingar, så att det är konstigt. Vi måste ju försöka fråga kungen någon gång och han svarar inte.
Nej, ge inte upp Herman. Fortsätt de efterforskningarna. Herman, det finns en spaning här i gruppen, jag tittar på Sara, som har en idé att Öland sparas till ställ. Men det skulle gå lite emot vad du sa här för en stund sedan.
Det kan ju vara så, det kan vara så. Men som sagt, det landskapet det har en väldigt tyngd genom att det är sommarlandskapet för hela kungafamiljen. Men det är möjligt att de tänker så. För när Estelles barn finns, då är de andra borta, många av dem, så att det kanske inte har samma betydelse då. Jag har också alltid tittat på Öland varje år, varje gång och undrar varför händer ingenting.
Mm. Om du själv fick välja ett landskap att bli hertig över, vad hade du valt?
Uppland.
Du tar Uppland?
Ja.
Det var inte något som du behövde tänka på.
Nej.
Sara, du tar Bohuslän?
Ja, även Västmanland är jag inne på, så jag vet inte vad jag ska välja.
Nej, men Madeleine har ju Gästrikland och Hälsingland, så varför inte? Jag tror att jag tar Härjedalen eftersom Madeleine redan tagit Gästrikland.
Ja.
Mm. Bra. Herman Lindqvist, tack för att du kom till Monarkerna.
Ja, tack så mycket.
Hej, jag heter Maria och jag bor i Hudiksvall. Jag har en Welsh Corgi. Efter förra avsnittet när jag lyssnade på Monarkerna så undrar man ju liksom, vem tar hand om de här två korgisarna som är kvar där nu när Fergie är någon annanstans och Andrew inte, kanske inte så mycket hemma med hundarna, tänker jag. Nej, men vi undrar ju, vart är de då?
Ja, vad svarar vi på det här då?
Ja, drottningen lämnade efter sig sina två sista corgis, Muke och Sandy heter de. Och kommer du ihåg, Titti, hur de stod där i begravningsprocessionen när Elisabeth fördes till Windsor Castle? Det var ju så fint och så sorgligt.
Och så, det var också hästen som ju stod längs den här jättelånga vägen som jag inte kom på vad den heter just nu, upp mot Windsor Castle. Och sen där uppe vid slottet så stod då en man i uniform med dessa två små hundar som satt där och tittade på Mattes kista som passerade. Otroligt gripande.
Och efter det då så är det prins Andrew och Sarah som har tog över hundarna. Och det har ju varit ganska så kaosigt där. Och efter att de vräktes ifrån Royal Lodge så flyttade hundarna med Andrew till hans nya boende Marsh Farm i Norfolk.
Alltså de här hundarna, de måste ha haft det så mycket lugnare med sin matte.
Det känns som att det var lugnare runt drottning Elizabeth, ja.
Men där på Marsh Farm då så ska hundarna enligt flera brittiska medier fortfarande bo kvar. Även om husse då, exprinsen, har mycket annat att tänka på. Och Fergie har ju också lämnat landet och gömmer sig i Alperna, om vi ska, det är i alla fall det senaste vi har på den. De här hundarna har i alla fall inte lämnat kungafamiljen helt.
Ska vi tro att det är någon form av hovpersonal då som får rycka in och sköta, ja, men promenaderna och fylla på hundmatskålarna när Andrew har det svettigt?
Ja, alltså, här finns det ju faktiskt bildbevis. Brittisk press har publicerat bilder där man faktiskt ser Andrews privata säkerhetsvakter ute på hundpromenad med dessa jyckar på ägorna. Så att, nej, men Andrew verkar inte jobba ihjäl sig med dem. Det tror jag inte. Han har setts med hundarna, men oftast så är det alltså säkerhetspersonalen. Och de måste ju gå där och fundera, var det här verkligen med min arbetsbeskrivning?
Ja. Men där är i alla fall hundarna.
Bra, då har vi koll på det. Har du en fråga till monarkerna, då mejlar du oss på monarkerna@sr.se. Det är märkligt att man gör serier av människor som fortfarande lever. Det betyder att vi kanske får leva vidare med halvsanningarna. Så säger drottning Silvia i en intervju med Dagens Nyheter inför kungaparets guldbröllop. Den 19 juni så firar de ju 50 år som gifta, och lagom till den här stora bröllopsdagen så släpps tv-serien Queen Silvia, som vi har pratat om här i Monarkerna tidigare. Och den handlar om kungaparets kärlekshistoria, och det är ungefär det vi har fått veta.
Ja, och varken kungen eller drottningen verkar ju särskilt imponerade över detta. I samma intervju säger kungen att han tycker att det är förfärligt, och säger dystert att det kan bli vad som helst.
För varken kungen eller drottningen har bidragit på något sätt, och egentligen är det ju bara de som sitter på helt korrekta fakta. Jag kan fatta att det här inte är en särskilt skön känsla i magen faktiskt.
Och sen just att det handlar ju om den tiden i deras liv som de ändå försökte liksom hemlighetshålla. Så att det är väldigt mycket liksom bakom kulisserna, mycket gissningar här. Så att det är klart att det är lite märkligt att se detta på film.
Det är viktigt när man tittar och komma ihåg att det inte är en dokumentär alls. Men i den här artikeln, jag måste gå vidare med den, så är det lite härligt tycker jag med kungaparets datingtips. De har ju kämpat på länge, dessa båda, och de får ju frågan om varför de tror att unga människor väljer bort kärlek, dejta mindre och varför barnafödandet går ner.
Man har ett mycket rörligare liv nu för tiden, säger kungen. Det finns så många möjligheter som det inte fanns förr. Man värderar friheten på ett helt annat sätt. Det är alltså kungens svar på den här frågan.
Och så är det vansinniga kostnader, konstaterar kungen. Man ska ha bostad, man ska göra resor. Rent logiskt är det besvärligt, konstaterar hans majestät konungen. Och det är inte omöjligt att han faktiskt är någonting på spåren.
Det känns som att kungen pratar till mig här, Titti.
Hur det kan vara, ja, Sara.
Ja. Mm. Livet går också fort idag, lägger drottningen till. Man hinner kanske inte utveckla relationer i lugn och ro. Jag tror att unga människor måste ha tid att utveckla sitt känsloliv, säger drottningen då. Och ja, jag kan väl bara instämma.
Ja, hur går det med utvecklingen av ditt känsloliv, Sara?
Jag låter det vara osagt. Alltså, fokuserar vi på kungaparets dejtingtips här.
Men man kan slida in i Saras DM. Du har hört ett avsnitt av podden Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och kunglig expert
Sara Eriksson.
Producent Louise Malmberg.